Det hes. Härligt.
Ja. Amen på det. Vilken fantastisk sång. Tack för den och de andra sångerna jag sjungit. Jag skulle vilja börja visa två bilder för er. Någon som känner igen den här bilden och vet vem det är. Det ser ut som Lazarus. Det är David Bowie. Han visste att han var döende. Det var 10 år sedan. Och han la sig i en sjuksäng och virade in sig i bindlar och sjöng en låt som heter Lazarus. Där han ungefär säger: nu är jag fri. Nu är jag i himlen. Den släppte samma vecka som han dog. Precis innan. Men när den nådde de flesta av oss så var han redan död. Men på något sätt hade han kanske lurat döden lite grann där. Nästa bild visar en annan som försökt lura döden. En som heter Brian Johnson. Någon som känner igen honom? Jag har hört talas om honom. Han är en av dem som försöker lura döden och säga att vi ska inte alls dö. Vi ska leva jättelänge. Flera hundra år kanske bara, om vi har koll på kroppen och mäter våra värden och äter hälsosamt och sådär. Jag visste att han fanns och att han, det är liksom en hel rörelse runt honom, så jag fick googla det där. Vad heter den där rörelsen som går ut på att lura döden och leva för evigt? Och den heter ibland Don't Die eller Longevity rörelsen. Nu läste jag bara så sent som i fredags, så säger han Brian Johnson att jag kanske har dratt det där lite för långt. Han förstod att han också var dödlig. Men sen kom jag också på, vad är det för en rörelse som har försökt lura döden och säga att vi ska leva för evigt? Det är det som dagens predikan kommer att handla om. Och som vi hörde innan så är det här, vi är mitt i den här serien om alla de här påståendena Jesus säger jag är. Idag så ska vi höra när Jesus säger jag är uppståndelsen och livet. Och det gör han när han är på väg att uppväcka Lazarus från de döda. Innan vi läser texten från Johannes 11 så ska jag bara ge en liten bakgrund. Det börjar hetta till lite grann kring Jesus. De har försökt att döda honom ett par gånger minst. Och han är så, han ligger liksom risigt till, så han håller sig undan från Jerusalem och Judén. Han är ofta på andra sidan Jordan där han en gång blev döpt av Johannes. Och det här är någon gång på vintern, våren innan sista påsken. Och så kommer ett bud till honom. Han hade några vänner, nära vänner till honom, Maria och Marta som var systrar och deras bror Lazarus. Så de bodde i en liten by som heter Betania som ligger nära Jerusalem. Och då skickade de bud till honom: Herre, din vän är sjuk. Och då sa Jesus till sina lärjungar där: den här sjukdomen kommer inte att leda till döden, utan den är till för att förhärliga mig. Så att Guds son blir förhärligad genom sjukdomen. Det står också att han var mycket fäst vid de här syskonen. Och då kan man ju tänka sig att han skulle skynda till Lazarus, men han tog det lugnt. Han väntade i 2 dagar så att han alldeles säkert skulle dö. Och sa han, nu ska vi be oss till Judén, till Betania. Och då säger lärjungarna, det är ju där de försöker stena dig. Ska vi verkligen gå dit? Och Thomas sa till de andra, lärjungen Thomas sa, låt oss gå och dö med honom. Och vi vet ju att det där var ju egentligen ett profetiskt ord. Det var precis vad som skulle hända senare. Så på tredje dagen, Lazarus var död. Så går de mot Betania. Och nu ska vi läsa texten från Johannes 11, vers 17 till 38 och lite till. Och ni får gärna stå om ni vill. Och ni ska få läsa med mig sen. Jag läser för er. Vi ska läsa tillsammans verserna 25 till 27. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Nu läser vi tillsammans. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Tack. Sen gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit och Jesus var där och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Och så hoppar vi till 43 versen. Då har de tagit bort stenen. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Herre, tack för ditt ord. Jag ber dig att du ska öppna våra hjärtan och våra ögon så att vi kan ta emot dig. Amen. Varsågod och sitt. Ja, vi vet alltså att Johannes evangeliet innehåller 7 stycken sådana här satser: jag är. Det innehåller också 7 tecken, eller mirakler, eller under, eller vad vi kallar det för. Det står sist i Johannes evangeliet att Jesus gjorde mycket mer, så mycket att alla världens böcker inte skulle rymma det. Men 7 stycken är upptagna, och det här är det sista undret, och kanske det allra märkligaste undret av alla. Och det här undret, där Jesus uppväcker Lazarus från de döda, det är liksom, det är som att han gör en grej av det här. Han väntar, han säger: det här ska förhärliga Guds namn. Och den här uppståndelsen av Lazarus liksom pekar fram mot Jesus egen död och uppståndelse. Och det är därför det här undret är så centralt. Folk blev upprörda. De var upprörda över att han hade hädat och kallat sig, eller i alla fall utsett sig eller utsåg sig för att vara Gud själv. Men de var också upprörda över det här att han uppväckte någon från de döda. Så att efter det här så står det att översteprästerna hade bestämt sig för att döda honom. Och de har också bestämt sig för att döda Lazarus. Så att han låg också lite risigt till. Den här texten, den väcker ganska många frågor. En fråga är ju varför han väntade i 2 dagar. En annan fråga är ju varför grät Jesus när han visste hur det här skulle sluta. Han hade allt i sin hand. Ändå blev han upprörd och han grät. Och så kan man ju också fråga sig den här uppståndelsen då, Lazarus uppståndelse, men Jesus egen uppståndelse. Han visade ju att han var Messias, Guds son. Är det det som är själva poängen? Eller finns det något mer i uppståndelsen? Var det en i raden av många under och tecken som skedde? Och vad betyder det i så fall? Vad betyder det när Jesus säger att han är uppståndelsen och livet? Och vad betyder det egentligen för oss? Hoppas att jag ska kunna ge svar på några av de där frågorna i alla fall. Och jag kommer att stanna upp kring 3 punkter Så brukar predikanter göra. Så då gör jag det också. Gud, Jesus, gråter med de som gråter. Våra kroppar ska uppstå. Och det eviga livet har redan börjat. Gud gråter. Jesus grät med Marta och Maria. Det är ju lite konstigt som sagt, för han visste hur det skulle sluta. Han var där för att uppväcka honom. Men det är ju liksom ett bevis för att Jesus var verkligen sann människa. Och att han älskar oss, men att han också känner så starkt med oss. Så att han gråter. Och det står ju också vid ett par tillfällen här att han blev upprörd. Det står inte riktigt varför han blev upprörd. Och det kan man ju spekulera över. Han kanske blev upprörd för att de inte ville tro honom. För att han sa att det här kommer ordna sig. Och ändå så sa de att han luktar, det här kommer inte gå. Kanske var det han var upprörd över. Men jag tror kanske att han var upprörd över sakernas tillstånd. Han var upprörd över synden och döden. Det är inte tänkt att vara så. Vi vet att döden är verklighet. Och vi har alla, tror jag, varit med om att mista någon när och kär, vän, familjemedlem. Och det där gör förstås väldigt ont och vi sörjer det. Så även om vi säger att vi har hopp om ett evigt liv så sörjer vi. Och det kan vi göra med hela vårt hjärta eftersom vi vet att det, till och med Jesus gjorde det. Det här med tidsplanen, varför väntar han i 2 dagar? Ja, det var väl möjligtvis för att han skulle vara säker på att han dog. Men i största allmänhet så kan ju vi veta det. Att vi ropar till Gud och säger, varför var du inte här? Och uppväckte min bror. Och det dröjer. Och vi vet inte varför det dröjer. För Gud har sin tid. Han har sin tidplan. Och han gör det han vill. Och det begriper vi oss inte alltid på. Och därför finns det nog inget svar på det riktigt. Jag minns när min egen pappa dog för några år sedan, så var jag förstås ledsen och sörjde. Så kom jag till jobbet efter ett par dagar och då var det en kollega som sa till mig, du, jag är ändå lite avundsjuk. Ja, han beklagade sorgen först, men så sa han sen att jag är lite avundsjuk på er ändå. Som inte tror att det tar slut med döden utan som tror att det finns ett hopp om att ses igen. Och då, jag vet inte vad jag svarade, men jag tänkte då att det där är ju en klen tröst när man är ledsen. Så jag tror inte jag gav honom något bra tillbaka. Där. Men det är klart, när det får sjunka in så är det ändå ett hopp vi har. Om att döden är inte slutpunkten. Och det är klart att vi undrar vad som ska hända när vi dör. Vi undrar vad som ska hända när vid tidens slut. Och det står ju som sagt att våra kroppar ska uppstå. Bibeln är inte så där jättetydlig med exakt hur saker kommer att gå till. I vilken ordning det kommer att ske och så där. Och det är många som har spekulerat över det. Vad kommer att hända i slutet när Jesus kommer tillbaka? Och jag tänkte inte ägna någon tid åt att spekulera åt det. Men jag ska försöka stanna vid det som jag upplever att skriften är tydlig med i alla fall. Nämligen att våra kroppar ska uppstå. Det trodde ju Marta också. Och det trodde judarna på den tiden. De allra flesta trodde på detta. I Jesaja så läser vi, dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen. Till din dag är ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Inte alla trodde det på Jesus tid. Saddukeerna till exempel, som Jesus debatterade med, de trodde att livet var slut. När döden kom så var livet slut. Och andra, greker på den tiden, de som hade lyssnat på Platon eller på Pythagoras, de kanske trodde på någon typ av själavandring. Att livet, när vi dog så gick våra själar till någon annan sfär. Eller som i många asiatiska religioner, att vi föds igen i någon annan skepnad tills vi slipper det. Men det här med kropparnas uppståndelse, det är liksom kristendomens särart. Kristendomen tillsammans med judendomen och även islam. Så man trodde alltså att de troende skulle uppstå på sista dagen. Men förmodligen så upplevde de kring Jesus när han uppstod, att det här kom lite tidigt. Händer det redan nu? Det skulle ju hända vid slutet. Han visade på så sätt att han var Guds son och Messias, den som skulle komma. Men innebörden i det som hände när Jesus uppstod, det var ju att han på något sätt återskapade någonting som var tänkt från början. Så när Jesus säger att han är uppståndelsen och livet, så betyder det ju lite olika saker. Men det betyder ju först och främst att Jesus är den som är livets ursprung. Alltså Jesus är den som skapade världen. Vi säger att Gud skapade världen, men det verkar som att Jesus är aktören. Johannes säger ju precis i början av sitt evangelium om ordet, det vill säga Jesus. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så vet vi att han säger lite senare, ordet blev människa och bodde ibland oss. Så det är inte bara det att han skapade oss och livet, utan han ville bo ibland oss. Det fanns en avsikt med skapelsen. Han skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Han ville alltså komma nära människan. Annars hade han ju inte behövt skapa världen eller oss. Då kunde han finnas med änglarna någonstans. Det hade inte vi kommit till. Och det står att Adam och Eva hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Gud var hos dem redan då. Så gång på gång ser vi att Gud tar sin boning i det fysiska, i skapelsen. Alltså i trädgården, i tabernaklet i öknen när Israels folk vandrade där, i templet, i Jesus själv, en fysisk kropp, i våra hjärtan genom Guds ande. Hela tiden i skapelsen. I Jeremia står det, kan någon gömma sig så väl att jag inte ser honom, säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord, säger Herren. Så vi vet hur det var tänkt. Skapelsen var god. Jesus skapade livet och han kom till oss. Men han kom till oss för att något hade gått sönder. Genom syndafallet så kom synden och döden och sjukdomen och lidandet. Och allt det där dåliga som vi vet inte var tänkt från början. Men om vi läser hela Bibeln så vet vi att i slutet så kommer Jesus att återställa det. Allt kommer att bli nytt. Himlen blir ny och jorden blir ny. I Uppenbarelsebokens 21 kapitel så står så här. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Så vi vet hur det var tänkt och vi vet hur det ska bli. Och när Jesus uppstår från de döda, då blir det liksom startskottet på den nya skapelsen. Han är den första som uppstår. Och det här är alltså inte bara någon andlig, själslig verklighet, utan detta var något högst fysiskt. Så vi befinner oss egentligen i det här spänningsfältet då, mellan den ursprungliga skapelsen och den nya skapelsen. Och Jesus uppståndelse blev någon sorts kulmen på det. Men det här gällde ju då inte bara Jesus och det gällde inte då. Utan det här gäller oss nu. Så från den punkten så är vi inbjudna att ta del av det här. Inte bara i det nya livet utan det står till och med att vi ska ta del i hans död. Vi ska dö och vi ska uppstå med honom. I Romarbrevet står det så här. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vidare står det, om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. I Filipperbrevet står det, han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. Så när Jesus sa till Marta att han är uppståndelsen och livet och att den som tror på mig ska leva om han än dör, Och den som lever och tror på mig aldrig någonsin ska dö. Då förstår vi att det här var ett liv som var tänkt från början och som nu är tillgängligt för oss. För den som tror. Det är klart att det är något märkligt att tro att en död människa ska uppstå. Och det är inte så lätt att omfamna det med vårt förnuft. Och det var det inte på den tiden heller. Och det kan vara också svårt att förstå hur det går till när Jesus gjorde vatten till vin. Eller när han gav bröd till 5000. Och ska jag vara riktigt ärlig. Nu tror jag att det hände. Men om det skulle visa sig i slutet. Att det där var inte så med vattnet och vinet. Det var något annat som hände där. Så skulle ändå inte min tro vara meningslös. Men om det skulle visa sig att Jesus inte uppstod från de döda. Om det var, för det är många, även kristna, som tänker att det där skulle vi kunna tolka symboliskt. Och tänka att det var en själslig uppståndelse så han kanske visade sig en syn för någon. Men vi vet att han är livet och sådär. Men då är det någon annan tro, skulle jag säga. Det där är så genomgripande och centralt. Och Paulus, han ägnar ett helt kapitel i första Korintherbrevet, kapitel 15, nästan hela kapitlet, åt att förklara det här med kropparnas uppståndelse. Och han tar i lite grann. Han säger så här: om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Vi vet alltså att det eviga livet är för oss, det är för dem som tror, och vi ska uppstå på den yttersta dagen. Men det står så här också, att det har redan hänt. Det eviga livet är redan nu. Det är inte att det kommer. I Johannes 6 och 47 säger Jesus: sannerligen jag säger, den som tror har evigt liv. Så det har alltså redan börjat nu. Och ja, men jag sa innan, det är lite svårt att förstå det här med kropparnas uppståndelse. Och det är svårt att förstå allt som vi kallar för mirakler och övernaturligt. Om vi är inställda på, vad ska vi säga, den förnuftiga våglängden. Det står ju att skapelsen, Gud skapade både himmel och jord. Men vi tittar ju ofta på jorden eller på universum. Och vi har ju fått förmågan att undersöka universum. Så med naturvetenskapliga metoder så vet vi att det följer de här reglerna. Dör man så dör man. Så där. Men vi vet att verkligheten är större än så. Så när vi säger att ett mirakel sker så brukar vi ibland säga att det är övernaturligt. Det är liksom ett undantag från reglerna. Så Gud sätter upp regler och så tuffar allting på och så griper han in och så ändrar han en sak. Men man skulle också kunna tänka sig att det som Gud har skapat är mycket större än det vi kan undersöka. Och livet, det eviga livet var tänkt från början. Så när han uppstår någon från de döda så kanske inte det är något onaturligt. Det kanske är det mest naturliga. Det är bara att vi får inte se det så ofta. Så man kan tänka att skapelsen... ska jag ta den här? Hej, hej.
Där. Tack. Om vi tänker att skapelsen består av himmel och jord, och vi är ju mycket jorden, men vi kan ju erfara himlen, inte genom naturvetenskapliga instrument, men genom vår ande. Och det är som om det är två världar som är parallella med varandra, och ibland blir väggen mellan de här två världarna så tunn så att den till och med brister, så att himlen bryter igenom. Då brukar vi prata om mirakler. Och det är kanske då som verkligheten visar sig från hela sitt sanna väsen. Men om man tänker så kanske också en blomma på ängen eller en stund, en vacker sommardag, kanske också ett mirakel i så fall. Alltså det vill säga, det himmelska är inte bara de där undantagen som vi fäster så stor vikt vid ibland, utan det är ju hela tiden, det är livet. Varje morgon. Vi kan såklart inte förklara det här ordentligt. Jag skulle ändå försöka mig på att ge tre bilder. Och jag vet att de haltar jättemycket. Men bara för att liksom försöka förklara skillnaden mellan den här jordiska verkligheten och den hela verkligheten som inkluderar himlen också. Innan jag gick in här så putsade jag mina glasögon. Och ni som har glasögon vet att man tror ibland att man ser klart. Och sen när man har putsat sina glasögon, då ser man klart. Den här är lite svajig, men jag ska försöka mig på den ändå. Ni vet, om man drömmer på natten så kan man ibland uppleva att det där är verkligt, det som händer i drömmen. Jag är med om det här nu. Jag pratar med den och den. Och så vaknar man. Och så förstår man, oj! Då tar man på sina sängkläder och så tänker man, ja, det här var verkligt. Ja. Paulus hjälper oss det är första Korintherbrevets 15 kapitel igen. Han säger så här: nu undrar någon, hur uppstår de döda och hur en kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår så är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Alltså ett frö, en kotte eller någonting. Det kan ju vara något högst påtagligt och vackert. Men den blomman eller trädet som växer upp är ju något helt annat. Det kanske var den bästa bilden egentligen. Paulus bilden. Till sist vill jag bara säga att när vi pratar om evigheten så tänker vi ofta om evigheten som oändlig tid. Det tar inte slut där, utan det varar. Vi drar ut tiden så långt som det går. Och det är ju en kvalitet i evigheten att det är inte beroende av tid eller rum för den delen. Men det eviga livet har andra kvaliteter än att det ska vara för evigt. I Johannes evangeliets 17 kapitel står det så här: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså det eviga livet är också, har himmelska kvaliteter. Det är att vi har relation med Gud. Nu och för alltid. Så vad har vi pratat om nu? Tre punkter. Gud gråter med dem som gråter. Våra kroppar ska uppstå. Och det eviga livet har börjat redan nu. Som en avslutning här innan vi går in i nattvard och sjunger tillsammans, så skulle jag bara vilja säga att när jag tänker då på livet och uppståndelsen, så blir jag liksom som, vad ska jag säga, lite extra. Jag känner mig extra levande på något sätt. Det känns som att livet är större och djupare än annars. Och jag sa ju också att vi, precis som under Jesus tid, är någonstans i något spänningsfält mellan den ursprungliga skapelsen och den nya skapelsen. Och det finns många bilder på livet, men jag skulle vilja läsa några ställen här som använder vattnet och anden som symboler för livet. Ni vet att när Gud skapade människan så blåste han med sin andedräkt liv i oss. Och i Romarbrevet 8:23 står det: vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovonder. Och till och med vi som fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Så anden i oss är liv, och det är liksom en sorts försmak på det eviga livet. Jesus själv säger: den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Vattnet här var, han pratade om anden då. Om vi går tillbaka till Moseboken, så vet ni kanske att innan, i andra kapitlet där, så innan livet skapades så vällde vatten ur marken och vattnade marken. Det var en förutsättning för livet. Och till slut säger Jesus: det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta dem som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Så du är inbjuden till det livet. Och vi har hört att det räcker att tro. Så om du tror att Jesus har dött och uppstått, så får du ta del av det eviga livet. Vi ska fira nattvarden om en stund. Och med det så minns vi vad Jesus gjorde för oss. Och det står att vi förkunnar hans död tills han kommer. Men det är viktigt att poängtera att det var inte döden som räddade oss till livet, utan det var uppståndelsen. Så vi förkunnar också uppståndelsen när vi går till bordet. Och om du inte har bekänt dig till den här tron innan, så kan du göra det nu. Innan nattvarden här. Så du behöver bara tacka för det som Jesus har gjort och ta emot honom i ditt hjärta. Tack Jesus att du kom till oss. Tack att du har dött och uppstått för oss. Och tack att vi får ta del av det eviga livet tillsammans med dig Jesus. Amen. Nu sjunger vi tillsammans och vi som ska tjäna i nattvarden går ut och tvättar våra händer.